Det är ju som starten på en skräckfilm. Va?
Ja, men det är det. Jag börjar titta med axeln här i studion. Vi ska ju prata om ett av Bachs allra kändaste verk, Toccata och fuga.
Ja, men var det ens han som skrev det? Det är inte så säkert faktiskt.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken. Din GPS när du inte hittar bland alla klassiska stycken som du kanske känner igen.
Just det.
Bachs Toccata och fuga. Det är ju ett kort orgelstycke.
Kort och kärnfullt.
Ja, det var ju det. 10 minuter eller något sånt där.
Ja,
eller?
Ja, precis.
Det är över 300 år gammalt och det är skrivet, säger vi i alla fall, av Bach.
Ja, tills vidare säger vi det.
Ja, det blir spännande det här. Mm. Och kan du berätta för mig lite om Bach då?
Ja, vad har vi på Bach egentligen? Jag menar, han är ju... Det är svårt att prata om Bach för att han är så stor. Han är ju faktiskt en av musikens gudar, om man säger så.
Det skulle han inte själv gilla eftersom han alltid tyckte att det bara var Gud som skulle ha äran.
Det har du rätt i, men det är någonting så nästan övermänskligt stort med Bach och hans betydelse. Så för mig, jag uppfattar ofta Bach som ganska, han är väldigt abstrakt för mig. Det är mycket musik som är rent teknisk, nästan matematisk. Sådär. Det är någonting ofta ganska maskinellt över hans musik. Men som sagt, den är fantastisk också.
Ja. Har du lite svårt med Bach liksom?
Ja, när jag började upptäcka klassisk musik så var det ju inte, jag gick inte via Bach, det ska jag säga, utan det började med Beethoven. Mm. Alltså musik för mig var så kopplat till drama och känslor på ett sätt. Och det jag har fått jobba med det och upptäcka att det finns ju också hos Bach naturligtvis. Men det har tagit lite längre tid för mig.
Men starten, den måste man ju ändå säga att den är dramatisk.
Ja, den är ju otroligt dramatisk, så att där saknar vi ingenting av den saken. Så är det ju.
Vad hör vi då?
Ja, men det är klart, alltså, han börjar ju i D-moll. Det är ju alltså en mörk, dramatisk tonart som genast slår an någonting. Det är spännande. Mm. För mig låter det nästan utomjordiskt det här på något sätt. Alltså,
Gud stiger ner.
Ja,
eller en alien eller något.
Någonting sånt. Och så börjar det då med ett fallande motiv som upprepas 3 gånger, som vi hörde. Men även pauserna i den här musiken, tystnaderna, är ju otroligt viktiga.
Jag håller med Johan, den låter läskig. Jag vet inte riktigt vad det är, men man får ju en känsla av att man kommer inte undan det här.
Nej, exakt. Nej, men jag tror att det har att göra en hel del med att man känner sig liten inför den här musiken. Det är musik som är väldigt, väldigt mäktig, också förstås genom orgelns klang. Vi har att göra med ett jättestort instrument. Men det är så här Bach jobbar. Alltså vi är små inför Gud. Det här handlar om gudsfruktan, skulle jag säga.
Mm. Men är det inte lite så här också? Jag vet inte om man ska säga om det är rätt ord, men låter det inte lite dissonant? Alltså att det skaver lite när de här tonerna kom på varandra, eller?
Jo, men det har ju framför allt, så blir det ju väldigt genomträngande.
Mm.
De går igenom oss, de här tonerna, i detta mörker och muller som det är.
Det är inte så konstigt att det har använts i en del skräckfilmer.
Nej, men man förstår det. Alltså man hör det här man sätter sig rak i ryggen och lyssnar.
Mm. Vi återkommer till det här. Mm. Jag tänkte vi skulle reda ut de här toccata och fuga, de här orden.
Ja.
Jag har liksom alltid trott att det var så här, det är Bachs toccata och fuga. Men så är det ju inte, för det här är ju liksom, kan ju användas som väldigt mycket olika musik, eller hur? Eller
ja, många precis. Olika stycken. Och, verkligen, och Bach skrev ju jättemånga toccator och fugor också. Det är inte som Carmina Burana eller en titel på
eller
det.
Eller Bolero eller något.
Nej, precis. Utan det här är ju kompositionstekniker alltså. Toccata betyder ju, om vi tittar på vad det betyder från början, så betyder det att röra.
Okay.
Alltså det är själva anslaget.
Touchen.
Ja, just det. Och det är ju ett verk som ska vara ganska uppvisande, som är virtuos, det innehåller mycket snabba, häftiga passager. Alltså musik som visar upp en musikers skicklighet. Det går ut på, man ska bli imponerad.
Ah, okej. Okay. Det är som ett gitarrsolo eller
ja,
sådär.
Ja, men visst. Precis. Fuga är ju imponerande fast på ett annat sätt. Det betyder ju flykt. Det är ju då en mycket avancerad kanon. Ja, det är ju faktiskt en av de mest komplicerade teknikerna för flerstämmighet som vi har att göra med och som är någonting som Bach är kung på. Mm. Det är ju här han regerar så att säga. Mm. Och det är också ett sätt att visa upp sin skicklighet förstås.
Mer som kompositör då.
Ja.
Men de här två då, toccatan och fugan, skrevs de för att spelas ihop? Eller har man bara liksom satt ihop dem sen efteråt?
Nej, de ska spelas ihop. De hänger samman, absolut. Och temat från toccatan kommer också tas upp i fugan. Så att det är verkligen musik som ska sitta ihop.
Men det här du sa om att toccatan, det är där man musiken visar upp sig. Har du något exempel?
Ja, absolut. Här kan vi ju se, alltså en organist måste ha simultan förmåga, så är det ju. Det blir ju mer imponerande i de snabba delarna. Och det är ju då förstås frestande för den som spelar att göra det så snabbt och imponerande som möjligt. Ja, men det här är ju imponerande.
Ja, det måste man säga. I synnerhet om man kollar på videos när folk spelar orgel. Det är liksom fötter och händer och man ska trycka in saker och man ska dra ut saker.
Det är inte klokt.
Det är ju som en supermänniska som behövs för att hantera detta superinstrument.
Detta superinstrument som är som en maskin fullständigt.
Ja, precis. Jag kommer att tänka på, när jag var liten så var jag väldigt fascinerad av Jules Verne. Du vet den här Kapten Nemo och hans rymdskepp.
Ja, jag älskade den. En världsomsegling
under havet. Och jag tycker att orgelar ser ut som såna här liksom low-tech, fast jättekomplicerade instrument. Liksom. Det är som att man hamnar i den världen på något vis.
Ja, eller i ett rymdskeppscockpit eller något sånt där. Men vi har manualerna med tangenterna och vi har pedalerna som man också kan spela på för övrigt. Och det är en massa knappar, orgelstopp som du kan använda för att förändra klangen i orgeln, hur den låter. Det är ju lite grann som en föregångare till en synt på det viset att du faktiskt också kan förändra klangen. Du har ju vissa orglar som en hel orkester. Den kan låta som en flöjt, den kan låta som en trumpet. Bara det här med hur många pipor som finns. Alltså vi talar ju om otroliga saker. Göteborgs konserthus, orgeln där har 9000 pipor till exempel. Sankt Petri kyrka i Malmö har 8000.
Jag vet inte, jag har tänkt väldigt mycket på det här med lufttrycket. Det är liksom inte som som en obo eller något, att Nej. Man bara blåser, utan tonen kan hållas där i evighet. Det är väl det som gör att det känns så gudalikt också på något sätt. För jag har tänkt mest på det här, de här stackarna som på Bachs tid fick hålla på att trampa för att få dit luften.
Just det.
Liksom, de satt, jag tänker mig att de satt och svettades i något litet, trångt utrymme och bara trampa, någon sorts orgelslavar. Liksom.
Ja, just det. Man ger inte någon tillräckligt cred, tycker jag.
Nej, jag tycker inte det. Men det här med den galna skurken, visst finns det en sån stereotyp? Alltså, jag tycker jag ser för mig någon sån där lite Dracula-typ som spelar orgel.
Ja, absolut.
I någon enslig kyrka någonstans.
Ja, men det är de här onda genierna, de som de spelar alltid orgel på film.
Spelar du orgel, Johan?
Ja, nej, varför mer? Vad vill du säga med det? Nej, jag tänker till exempel på Boris Karloff i filmen The Black Cat från 1934. Han spelar ju just toccata och fuga.
Är han en skurk?
Han är en skurk, han är psykopat och han är också väldigt, väldigt smart och ond på samma gång. Så där har vi ju den stereotypen då.
Är det det som gör att du ser på Bach på ett lite misstänksamt sätt?
jag är helt enkelt orolig. Nej, det tror jag inte. Men alltså man ska ju komma ihåg också att de här det finns några tidiga skräckfilmer, även Dr. Jekyll and Mr. Hyde från 1931 använder ju toccatan och fugan, och att det är de här filmerna som gör musiken känd. Det här har ju då varit ett ganska okänt stycke av Bach, men plötsligt plockas det upp på film. Det finns också en scen i någon av Rosa Pantern-filmerna där Peter Sellers tidigare chef, inspektör Dreyfus, har blivit galen och sitter på ett slott och spelar orgel och är helt fullständigt galen och ska ta över världen och sådär.
Och sen är det ju Fantasia.
Ja, den får vi ju inte glömma
Disney.
Bort. Disneys film från 1940 där vi har dirigenten Leopold Stokowski som då i filmen använder sitt orkesterarrangemang av toccatan och fugan. Det var hans egen idé och även ja, faktiskt hela upprinnelsen till filmen kom från Stokowski. Och där får han ju Stokowski också hälsa på Musse Pigg när det börjar. Och
wow.
Ja, det är som sagt oerhört mäktigt.
Det var roligt för att det blir mer känslor i det nu. Alltså, ja. Det är som att det kommunicerar på ett annat sätt.
För här får du ju ett mer, lite mer romantiska nyanser. Sådär, liksom.
Man förlorar någonting och man vinner någonting. Så
ja, det har du helt rätt i. Men man ska också komma ihåg att Leopold Stokowski, dirigenten som gjorde det här arret, han var ju också organist från början. Och han var en stor förkämpe för Bachs musik. För hans idé var ju att ta Bachs orgelmusik och göra den känd för en större publik. Att med hjälp av modern teknik, inspelningar och med den moderna symfoniorkestern föra ut den här musiken. Han var ju intresserad av Bachs essens, så att säga. Så för honom var det ju då orkestern som fick leverera det budskapet, så att säga.
Vilken grej att få göra det till Disney.
Med Musse Pigg.
Med Musse Pigg.
Ja, verkligen. Ja. Det är en fantastisk film faktiskt, så där ju musiken har intar en helt central plats.
Men du, vi får inte glömma fugan nu. Du har ju sagt att fuga är ungefär som en kanon. Fast ja, lite mer komplicerat.
Lite mer komplicerat, ja, jo, så är det ju. Ja, nej, men det, är ju, det här kan man ju ägna ett helt program åt. Men man kan ju liksom slå fast ändå att det börjar med en melodi. Mm. Som kommer tillbaka om och igen, men som också förändras och repeteras i andra stämmor, då i olika tonarter. Men det kan också finnas en helt annan melodi i fugan som ändå ska passa ihop med den första. Och sen flätas de runt varandra då, som i en kanon helt enkelt.
Visst är grejen också att de ska kunna stå för sig själva, de där melodierna?
Absolut, det handlar om kontrapunkt, det är självständiga stämmor, men de ska ändå hänga ihop så att säga. Det är det som är hela utmaningen.
Som en sorts makramé eller komplicerad knut eller någonting.
Ja, ja, men det var bra.
Inget man snyter ur sig hur som helst.
Nej.
Skriver en fuga på morgonen sådär. Ja, om man inte är Bach då.
Han skrev ju väldigt många fugor som sagt, det här var hans grej.
Det kändes ju som om mycket fråga-svar, eller vad ska
ja,
man säga? Att det är liksom de kommunicerar med varandra.
Det finns ju en sån del av fugan också. Här hörde man ju faktiskt svaret i fugan. Men det är ju samtidigt inte en sån där superkomplex fuga som man kanske förväntar sig av Bach.
Nej.
Den blir ju som mest fyrstämmigare. Det är ju inget konstigt med det.
Fyrstämmigt, vad är det?
Nej, men det är det är ganska mycket här fokus på själva melodin egentligen.
Mm.
Och det är en väldigt bra melodi. Så att det är som att här vet Bach, eller vem det nu är som har skrivit den här musiken, att det här håller liksom.
Ja.
Och sen är det ju också det att själva fugans tema som vi hörde precis i starten, det är ju en variant av samma musik som inleder toccatan.
Just det.
På det viset hänger det ju tydligt
ihop.
Man
känner, det är därför man känner så där när man lyssnar på de här två, att, ja, att det är samma.
Just
fast
det,
man inte
absolut.
Riktigt
fast man kanske
varför.
Inte förstår varför, men så är det ju.
Men okej, okay, så den här är ganska enkel. Hur är den när den är komplex då?
Ja, alltså drar man fuga-tekniken längre så kan det ju, det finns ju exempel hos Bach där jag tycker det kan vara svårt att hänga med.
Mm.
Alltså det är återigen det där man känner, men man kanske inte förstår allting. Det blir liksom ögonmusik. Om man kan följa med i noterna så kan man lättare förstå ibland vad som händer.
Vad han gör egentligen.
Det är ju då har du ju den här kartan framför dig som du behöver för att hänga med i alla de här ljuden och fragmenten som läggs mot varandra.
Okej, men nu kommer vi till mysteriet med det här stycket. Det här superkända Bach-stycket, det kanske inte är skrivet av Bach. Hur går det här ihop, Johan?
Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, vi har ju inga originalnoter på det här stycket.
Aha.
Så vi vet ju inte. Det finns ju mycket sånt bevarat av Bach. Där vi har hans handskrift, vi har till och med hans underskrift, hans SDG som han signerade med. Sole Deo Gloria.
Åt Gud allena äran.
Ja, just det. Men det finns ju inte här. Så att det öppnar ju förstås för spekulationer. För man tycker att det är inte så formfulländat som Bach, blir det inte så komplicerat, fugan är inte särskilt komplicerad. Sådana här typiska kännetecken som Bach har finns inte riktigt i den här musiken.
Men varför tror man att det är Bach då, om det inte finns original? noter och inte låter, inte låter riktigt som Bach.
Nej, men det är klart att man kan ju tänka sig att det är ett tidigt verk helt enkelt. Även om vi vet att han var otroligt brådmogen tonåring som skrev komplex musik redan när han var 13 och sådär. Men vi kan ju inte veta, så det öppnar ju upp för spekulationer det här.
Men alltså, det står ändå någonstans att det är Bach som har gjort
den. Ja, det står ju faktiskt i noterna, fast det är ju inte Bach som har skrivit det.
Det är inte Bach som har skrivit själva noterna, men, nej, men det står ändå
inte
att det
hans,
är Bach.
Precis.
Ja, okay.
Utan de här noterna har man hittat i en notsamling hos en Johann Rinck. Mm-hmm. Vars lärares lärare råkade vara Bach, nämligen. Och det är väl det, då har Bachs elev kopierat de här noterna. Och det är inget konstigt med det, för så gjorde man ofta för att sprida musiken helt enkelt.
Ja, för man har väl stridit om det här. Alltså det känns ju som om alla som på något sätt känner till Bach har haft en åsikt om det här sedan 60-talet.
Ja, ja.
Och de är lika tvärsäkra på båda sidorna. Mm. Det är Bach, nej det är absolut inte Bach. Det är inte tillräckligt bra för att vara Bach. Det är för bra för att vara någon annan än Bach.
Och så där liksom håller det på, men det förblir bara spekulationer. Det går ju faktiskt inte att säga. Men det finns ju också en annan spännande teori, och det är ju att Bach skrev den här musiken först i en version för fiol. Att det är violinmusik helt enkelt, och det stämmer ganska bra. När man hör den versionen så låter det ju fullständigt idiomatiskt. Det låter som att det här är fiolmusik och ingenting annat.
Det är häftigt, för nu blir den ju ännu mer känslosam. Alltså om man tänker så här, först var den här maskinen med orgeln som är fantastisk. Mm. Sen var det orkesterversionen som var lite mer romantisk. Mm. Och så kommer det här som bara är så här, det är bara känsla liksom. Och ja, det kommer det blir väldigt mänskligt.
Tycker du att det blir mer direkt på det här sättet?
Ja, för mig blir det. Ja, det här är inte Gud, det är Näcken liksom.
Ja, men nej, det är så märkligt det här. Det är annorlunda, men samtidigt samma. Mm. Det är fascinerande. Jättefint spelat av Andrew Mansi dessutom. Fiolversionen av Toccata och Fuga. Och alltså så här gjorde ju Bach ofta. Det finns massa exempel på verk där som han först till exempel har skrivit för cembalo och orgel som också finns i fiolversioner. Så att det stämmer också in på Bachs förfarande på något sätt.
Eller som han först har skrivit på fiol.
Ja, precis det också, ja. Mm.
Men hade inte du en egen teori också om hur allt hänger ihop?
Ja, jag vill ju hemskt gärna tro att det här är Bach faktiskt. Och jag tänker så här att det här kan ju ha varit en skiss av Bach, alltså från början, som han har lämnat över till Kellner. Alltså ett icke fullbordat verk helt enkelt. Och det kan då förklara varför vi inte upplever det som den här komplexa, fulländade Bach i fugan till exempel, utan han kanske inte har skrivit ut allting, alltså det är lite
han hade det i huvudet, och så stenograferade han
det här är lite. En skiss som sen då har hamnat i händerna på hans elever.
På denna ja. Dum...
precis, Kellner och Ring.
På dilettanter.
Ja, men det får vi också vara glada. Vi får vara glada för att de ändå har skrivit ner det här, måste man ju säga. Annars skulle vi inte ha den här musiken överhuvudtaget. Men nej, jag driver ju benhårt linje Bach här, alltså. Så är det.
Bach vaknade en morgon, hade en fantastisk idé, skrev ner den lite sådär och tänkte så här: jag fortsätter på det här sen, jag vet precis hur det ska vara.
Tänk om det skulle vara så.
Och så hitta liksom Kellner där och
Kellner,
bara...
Ja, visst. Där har du min teori.
Okej, nu kommer kådan.
Ja.
Svansen.
Svans, som det betyder, ja.
Ja.
Själva det som är den sista delen av hela stycket. Själva slutet. Och den måste ju förstås infria våra förväntningar. Ett sånt här mäktigt stycke måste ju också sluta mäktigt. Och det, alltså det här, jag älskar det här slutet. Ja, där är vi hemma igen i D-moll. Det är ju, ja, jäklar. Så, ja. Så här ska det sluta, tycker jag.
Så här ska en svans vara.
Verkligen.
Ja. Vad är det för inspelning som vi har lyssnat på nu då? Alltså ja. Om man, när det gäller orgel.
Just det är den gamle gode Helmut Walscha som spelar en inspelning från 50-talet faktiskt det här. Men han var ju en av de här legendariska organisterna som ägnade sig mycket åt Bach. Det är ju en livsgärning, verkligen.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lollo.
Och tack ni som har lyssnat. Vår producent heter Jonas Spik. Jag heter Lollo Kolmar.
Det stämmer, jag heter Johan Korsell.
Och om du har en telefon som kan hantera appar, har du det, Johan?
Bra att du frågar, ja det har jag faktiskt.
Ja, bra. Gå då in i appen Sveriges Radio, leta upp Mästerverken, tryck på hjärtat så att du får notiser om du vill höra nya avsnitt.
Mm.
Och om det skulle vara så att du har en mailadress, har du det, Johan?
Ja, jag är en av dem som har det.
Då kan man också skriva till oss, masterverken@sr.se. Gör jättegärna det.
Mm.
Vi hörs.
Hej
då, ha det bra.
Hej.